One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Inga gränser, det säger Moderata ungdomsförbundet. Och den nyvalda ordföranden menar att i linje med det och med Europatanken så ska invandringen till Sverige vara fri.
Hela vår stämma går ju under parollen att framtiden har inga gränser. Och på lång sikt eller på så kort sikt som möjligt, men ändå på lite sikt, så vill vi att alla gränser ska vara öppna. Och vi ska arbeta för att andra länder ska ha en så öppna gränser som möjligt. För att det är inte stater som ska begränsa människors liv.
Ingen reglering av invandringen?
Så lite som överhuvudtaget är möjligt.
Blir inte det problem?
Jo, det blir problem. Och därför har vi sagt att det här måste ju ske på sikt. Och det kräver många förändringar, mycket attitydförändringar i Sverige också. Men det är en viktig princip.
Vad var det Andrew Tate hade skrivit?
Vad heter han? Heter han Piers Morgan eller den där engelsmannen som...
Var han där igen?
Ja...
Man varit där ett par gånger.
Ja, men jag såg hela intervjun på väg hit. Eller jag lyssnade.
Ja, det var ju frågor om Israel och Palestina.
Ja, det har inte jag hunnit se. Det var ju två delar.
Jaha, det jag skickade, det var om Israel och Palestina. Och Tate har ju gått all in Palestina.
Jag undrar varför.
Han är muslim.
Ja. Och Pierre ställer så här ganska enkla frågor. Liksom, det som hände 7 oktober, var det en terrorattack? Ser du Hamas som en terrororganisation? Och Tate vägrar svara på frågan. Han börjar dra iväg. Och jag kan inte svara på den frågan om man inte tar kontexten och bla 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 och liksom allting. Och Pierce bara, om jag ställer en enkel fråga. Vi kan prata om kontexten också, men vi tar en sak i taget.
Samma som Hamas hijab.
Nej, men det var väldigt, alltså, jag skulle vilja säga att Tate... Det gick inte så bra för honom i det där.
Jag tror att hans unga muslimska följare tycker nog att det gick bra för honom.
Ja, men den som inte är fullständigt, vad ska man säga, följer Tate. Utan kanske bara lite på avstånd och håller ett öga. Där tror jag nog inte han plockade många poäng.
Det är sant.
Hur hade det varit om man byter ut terrorattack mot rape?
Vadå?
Så det är någon kille som bor hemma. Och sen hans tjej bor där också. Men hon har flyttat in lite för snabbt. Och så börjar hon möblera om där. Sätta upp tavlor. Börja ändra på hans grejer. Och så tycker han att han blir illa behandlad av henne. Och så rapar han henne.
Och sen, som en slags straff eller något.
Och så kommer folk till media och säger. Kan du erkänna att det här var en rape som din kompis gjorde? Och så börjar man argumentera. Nej, men man måste ta hänsyn till kontexten. Ja. Hon satte upp tavlor för snabbt.
Tavlor för snabbt.
Det gör man ju faktiskt oftast när det sker sådana här incidenter. Säg att någon skulle mörda någon. Och sen så får man veta att men den här kvinnan har blivit systematiskt misshandlad och våldtagen i 10 års tid. så tar man det i hänsyn till själva domen.
Mot våldtäktsmannen?
Låt säga nu att det är en kvinna som har blivit 10 års våldtagen och slagen. Och till slut så får hon nog en dag och mördar honom. Och hon kommer ju åtalas för mord. Men de kommer ju ändå försöka ta hänsyn till varför hon har gjort som hon har gjort.
Mm. Ja, ja, men det är väl inte orimligt att det spelar roll. Men problemet är väl mer den, vad ska man kalla det, själva samtalet. Att du tar det ju steg för steg. Först och främst måste vi etablera, var det hon som mördade, ja eller nej? Man lägger liksom ingen värdering mer än så.
Men man kallar det fortfarande ett mord.
Ja, ja, men det är ju ett mord. Ja, har du satt kniven i någon så, och det var planerat, eller du vet.
Ja, inte ta 11 september som exempel. Det var ett terrordåd.
Ja, ja,
ja. Och där säger man ju inte, man måste ta hänsyn till kontext.
Jo, man gör ju det. Det är det som är grejen.
Fast man rättfärdigar ju inte. Det var väl inga, de som sitter och rättfärdigar eller inte vill säga svart på vitt vad Hamas är för någonting. De sa ju inte att men Osama bin Laden, han mådde dåligt, han känner sig utträngd, bor i en grotta.
Nej, men de gör det nu på TikTok. Har inte du sett det här? Letter to America.
Vem?
Ja, just det.
Okay, det här är helt fucking crazy.
Okay.
The Guardian, tidningen, de återpublicerade Osama bin Ladins brev till USA som han skrev efter 9/11.
Okay.
Och den har gått viral på TikTok för att unga TikToker har läst det brevet och nu sympatiserar med bin Laden. För att, ja, det är helt... Alltså, okay, har ni sett videon?
Kan vi...
Nej. Nej. Jag orkar inte, jag har inte orkat. Jag kan göra det nu, men jag har inte orkat.
Alltså det är unga amerikaner som säger så här: ni måste läsa hans brev till USA. Jag har en livskris nu, säger de. Jag vet inte vad jag ska tycka längre. Hela min världsbild är förändrad, säger de. Och så gör de memes. De gör memes på så här: when I found out that bin Laden died. Då firar de så här: yeah, yeah, du vet. Och sen när jag fick läsa brevet idag så här, då står de ju ledsna så här: oj, jag visste inte vem han egentligen var. Och det här fucking brevet, det här brevet, han skriver någonting om Israel-Palestina där. Och det är klart att det finns poänger i brevet. Han säger att USAs utrikespolitik har gjort liksom att man bombar muslimska länder och människor dör. Det är klart att det finns poänger i det. Men i det brevet så inleder han med att problemet med att USA har ekonomiska problem, det är judarnas fel. Det är liksom det första han skriver, att de håller på med, du vet, räntan och grejer. Sen fortsätter han i brevet med att judarna styr Filippinerna, Indien och USA och något till land. Det här ser de här unga TikTokerna i brevet. Men ändå så är de till, du som pratade om den där filmen, tyska filmen, att Hitler kommer tillbaka i nutid och alla börjar typ gilla honom.
Ja, ja.
Det är exakt det här som händer på TikTok nu. Att man börjar se bin Laden i
Har du skaffat TikTok-konto?
Nej, men det är trendar på Twitter. Och...
Men jag tycker vi ser det här med Greta också, att hon går all in det här Palestina och där det finns antisemitiska undertoner. För det var den här tyska filmen, den handlade ju om att när Hitler kom tillbaka, han blev teleporterad, det var han liksom, fast i modern tid. Han var ju liksom, ja, vegetarian, man ska inte döda djur, det var klimatet, det ska vara ordning och reda, vi ska vara rädda om liksom naturen och blod och båden, alltså det här blod och jord, men du vet, väldigt så här. Och det flög ju då bland folk ju. Då var han ju någon slags social rättvisekämpe och för miljön och söta kattungar och hej och hå. Och i det budskapet så gömmer sig mycket mörkare grej. Och det är lite så det här med Greta. Och först så var ju folk anklagade för den där bläckfisken. Kommer du ihåg det
där? Bläckfisken.
Ja. Du vet, hon la ju upp en bild med sina vänner där de är så här: Free Palestine, vi står på Palestinas sida. Och bakom Greta så var det en så här bläckfisk gosedjur. Och när bläckfisken...
Det är en gammal
ju...
symbol för att judarna styr världen liksom.
Aha,
det har ju använts alltid propaganda.
Vad hade hon en sån bakom?
Men jag tror inte att det var...
Jag vet inte, det kan vara tillfällighet.
Får jag bara ställa en fråga? Har ni vetat om att bläckfisken på något sätt symboliserar judarna.
Ja, ja.
Ja, alltså, ja. Alltså att det är över Globen. Ja, så
här. Det är marionett. Ibland är det en spindel som har sina ben överallt. Ja, det är det man brukar snacka om, Italien.
Ja, men djur med många armar. Det, ja.
Jag ska försvara henne, så gick hon ut sen. Hon tog ju bort den bilden. Och så skrev hon att jag har Asperger eller autism. Och vi autister, när vi är typ stressade, brukar ha gosedjur alltid med oss.
Ja, jag tror inte att det var, ja, det var syftet.
Plus att det är fullt med folk som springer runt bakom henne. De kan ta upp vad fan som helst.
Ja, ja. Det behöver inte vara hon som har lagt.
Nej, jag menar, jag kopplar inte till henne. Jag tycker det är bara intressant att folk som följer henne har såna...
Ja, jag tänker att några av de andra är ju nog betydligt mer... brinner för Palestina-Israel-konflikten än kanske vad hon gör, men hon har dras med i det.
Well, they had like this Fridays for the Future account that like had like really, you know, don't believe Western media and this is the real truth and thing like
that. Det är väldigt stark ideologi kopplat med människor runt henne, eller där Fridays for Future. Och därför vill jag inte utesluta helt att någon av dem är lite med smyg, du vet, och satt dit den där bläckfisken. Det skulle inte förvåna mig. Det kan bara vara tillfällighet, men jag kan inte utesluta att det finns en sån grej, för att den har, alltså den är ju inte ovanlig som symbol bland nassar och sånt där liksom.
Really?
Ja, bland vissa av dem. Så man, vill du vara lite retro-nasse? om jag säger så. Jo, men om du vill vara lite, du vet, back to the original. För det var ju de här posters som man hade, antisemitiska posters. Mm. Där Hitler-Tyskland var ju far, det var ju mycket sånt där. Det var mycket sån symbolik.
You know, actually, I think one thing that is contributing a lot to what's happening right now is an old anti-Semitic myth of blood libel. You know what blood libel is?
No.
So in old times, Jews, there was this myth being spread about the Jews that they kidnap and sacrifice Christian children because they use their blood for rituals. And the thing is, I think most of the people in the Arab world and a lot of Muslims, and it seems to be also some faction of the left in the West, believes that Israel is trying to kill children on purpose. They are trying to maximize the loss of life of children and women. This is why they are blowing up hospitals and schools. So there is some kind of like underliggande antisemitism. De tror att judarna vill döda barn. That this is the purpose. They don't really buy this, why they don't buy this whole thing with like Hamas being in hospitals and schools, because they think this is actually what the Jews want, to kill the children.
Alltså för att sända deras blod till någon ritual eller?
No, not necessarily, but like that they are evil in this sense, that they want to kill children on purpose. They don't think that this is like, for the most part, how to say, collateral damage. Mm. They think that this is the main purpose.
Kan vi i alla fall enas om att Israels bombningar i Gaza till stor del har att göra med att de vill förgöra Hamas, men också för att hämnas lite för det som hände 7 oktober. Alltså att säga till dem,
Men hela aktionen att gå in hårt militärt är ju en markering liksom, att nolltolerans, vi kommer köra över er om ni försöker. Sen är det, alltså, vi pratar strid i bebyggelse. Ja, ja. Ni har gjort lumpen, några av er. Har ni fått gjort det? Ja. Och det svåraste som fanns, det var ju strid i bebyggelse.
Ska jag förklara varför det var det?
Ja, det är väl rätt logiskt.
Nej, det är för de som inte har gjort lumpen och inte har krigat, så är det inte alls logiskt. Varför
jag har spelat Battlefield jävligt mycket. Ja. Jag vet varför. Ja. Får jag gissa? Mm. Det är att folk kan gömma sig i byggnader och du är alltid längst ner på plan och fienden kan vara över dig och det är mycket svårare att skjuta uppåt.
Det är ändå, kan komma överallt, ja.
Det är en av orsakerna. Du är jävligt mycket mer utsatt om du kör och åker ett stridsfordon. Du är mycket mer, du måste liksom clear the area in front. Alltså du måste liksom verkligen rensa ut.
Men de sa det är, ibland sa de det, att de förbereder stridsmarken.
Ja, det får du nästan göra. Ja,
ja exakt.
Och det är skitsvårt. om det finns civila i bebyggelsen och du ska kriga där, det är nästan praktiskt taget omöjligt att undvika alltså att civila drabbas.
Men när ni säger hämnd, alltså, nu säger jag inte att du menar det, Mustafa, men jag tror inte de planerar en aktion, sen säger de, okej, men spräng några hus också.
Nej, inte så. Men att hämnd ändå finns med där någonstans. Alltså, du vet, ett öga för öga, tand för tand, för det de gjorde ändå. Jag tror att det har...
Jag menar, hämnd, hela grejen är ju en hämnd ju.
Men hämnd mer mot Hamas.
Militär svar kan du ju kalla det slags hämnd.
Absolut. Men jag menar, ja, de vill slå ut Hamas, men de vill också ge tillbaka. Och som du säger, en markering att fuck
off. men det går ju hand i hand, skulle jag väl säga.
Yeah, but it's like it's tens of thousands of Hamas fighters. And the thing is, like, you also as a... There are so many aspects here. One is that people have totally... They seem to be too naive that they don't understand that there is always loss of life among civilians in war. There hasn't been a war that has zero civilian loss. This is very strange. But what's new is that, you know, people can see all this on social media or Instagram and all that. And they are suddenly, oh, shit, do innocent people die in war? Nobody told us this. So this is one thing. Another thing as...
Men det är väl samtidigt bra också. Alltså att man ser oskyldiga människor dö i Gaza och ändå säger att för fan det här är för jävligt. För tänk om man bara såg det och bara, ja men människor dör i krig. Backa bara.
Here, but I think it's good and bad at the same time. I will tell you why. It's good if it's symmetrical, meaning that if you have like your like the other party, the opponent, in this case Hamas or whatever terrorist organization, also cares about the bad PR of them killing innocents. But if you have only one side that is like a more of a democratic entity like Israel that cares about civilian loss and gets affected by this criticism, it kind of like gives them a handicap in their fight against Hamas.
Hamas har noll förväntningar.
Yes, like, oh, well, we kill civilians, so
ingen förväntar sig någonting av dem.
But also, you have a responsibility as well here. You know that you will have some kind of like militia or like guerrilla warfare in Gaza if you go in, you as the leaders of Israel, and that Hamas, tens of thousands of fighters, are within buildings and in tunnels that you can't really go in into with your soldiers, otherwise you will be like totally massacred. And you know, all right, I either bomb this area, these buildings, and one, try to like prepare the battleground, two, try to kill as many Hamas militants as possible, three, try to destroy tunnels if possible, or I just don't do all that and go all in and like shitloads of my soldiers would die. As a military leader or the leader of Israel, what's the decision you have to make?
Kan vi bara, om vi vågar kanske, prata lite om det här med Al-Shifa-sjukhuset och de bilderna som har spritts från Israel. Mm. Alltså jag vet inte, men det är någonting med de här videoserna ändå, där de bara, kolla, här finns Kalashnikovs.
Yeah.
Men det första video som kom ut, det var väl mycket att här är väskor med förberedda stridsmundering och vapen.
Ja.
Som man snabbt kan ta och bara sticka iväg.
Exakt, men kan du förstå att de andra sidan säger så här, det där ser lite fake ut, ni kan ha planterat de här vapnen där själva?
Ja, det är väl klart allt är möjligt. Ja. Alltså problemet är, men hur ska Israel filma det för att det inte ska se fake ut? Om de kommer dit och så upptäcker vi att det här är väskor. Hur ska de visa detta för att folk ska bli övertygade?
The BBC commented.
Du får ställa fråga på det sättet också. Liksom, men då.
The BBC commented on this a little bit that... So basically what Israel did is that they filmed in the beginning before the press came, right? And they released these videos and then they let journalists come in afterwards. And the BBC said that there were more weapons and different weapons when they came in than before. But then which BBC kind of framed it as like there's something suspicious here.
Uh-huh.
And but Israel replied in the end that they just like they kept founding like weapons stashes and things like that, and they were just like, you know, gathering.
Ja, it was ongoing work.
Yes.
Ja, ja, men
fast grejen var att det var dubbelt så många fler Kalashnikovs i den där väskan bakom magnetkameran.
Mm.
Och jag tror inte de fejkar, för att de släpper ändå in journalister till slut.
Så but that's what they replied to. They said that they found more weapons. This is why there were more Kalashnikovs.
Ja, men om de hittar lösa Kalashnikovs, varför kolla, de går in i sjukhuset och så visar de säkerhetskameror som är förstörda. Och sen kommer de in i ett rum där det är en magnetkamera, och bakom magnetkameran hittar de en så kallad grab and go bag. Så det är lite Kalashnikov, uniformer, bla bla. Så då ligger alltså en grab and go bag som enligt dem, vilket jag köper for now, det är en så här emergency väska för Hamas krigare som har placerat där. Sen går de och hittar Kalashnikovs på andra ställen i sjukhuset. Varför lägger de dem Kalashnikovsen i den väskan? Det är lite weird, men kolla, jag tror inte de fejkar det för att de släpper ändå in media. Och media skulle till slut kunna syna om det var helt iscensatt. Jag tror det är bara en mellanösters grej. När man är hos Mellanöstern, du vet, när de har frukt. Det är liksom, det är 17 kokosnötter, 30 ananas. Ingen kommer äta det, men det ska vara mycket.
Kan det vara så enkelt att...
De hittar de här, de bara put it there, it will, so they can see, so press can see. Jag tror de tänker så.
Det kan inte bara vara så enkelt att, okej, vi ska ta ut de här vapnen. Därifrån, om vi lägger det i väskan där det redan ligger vapen, så har vi, kan vi bära det i samma väska alltihopa bara.
Men från den andra sidan, kan man förstå att så här, de har bombat sjukhus... Eller bombade, de har liksom gått in i sjukhus. De säger alltid att det finns vapen där. Det finns vapen där, och då blir sjukhuset en sån här militär, vad heter det, objekt. Som är
det blir tillåtet att... Ja.
De kommer in, säger att de inte hittar vapen. Jag förstår Israel om de bara, fuck, vi hittar ingenting.
Det räcker egentligen, de lyckas fånga... En jävla Hamas-krigare som springer ut ur sjukhuset med vapen i hand. Ja, så har de bevis.
Exakt, det räcker ju bara
så
med.
Så de behöver inte hitta massa vapen inne. För då har det i alla fall, det har funnits en person med vapen inne. Bra, då är det militärobjekt. Det står liksom inte i regeln att det måste finnas så här många Hamas-krigare. Så det räcker att det finns en.
Och då räcker det inte så att det ska ändå finnas någon form av proportion. Det är väl ändå en proportionalitetsprincip som man måste utgå ifrån.
Tänk om det är en Hamas säkerhetsvakt. Som har vapen.
Ja, men om det skjuts från sjukhuset mot israelisk militär.
Mm.
Det räcker att det är en person. Sjukhuset blir ett legitimt mål.
But actually, like all these discussions are a bit pointless in a sense, because like the reporters were saying that there was exchange of fire over there.
Ja.
Who were shooting against the Israelis? Is it the patients? It was Hamas fighters who were shooting. So there was a fight there in the hospital and it's in its vicinity. So what's the discussion really about?
Nej, det är inte det som är grejen, men det är att det är så jävla mycket misinformation, desinformation som flyter runt. Så jävla mycket konspirationsteorier om att Israel är the big Satan. De planerar allting, de ska ta barns blod och bla bla bla. Gör era pressvideos så lite suspicious som möjligt, så slipper vi de diskussionerna. That's it.
Jag håller med om att deras pressvideos inte alltid... De första de släppte från ett annat sjukhus med den här kalendern med alla namn. Det var alldeles för mycket redigerat och klippt. Alltså det klipptes hela tiden.
But also, even this, there has been a lot of misinformation or disinformation spread. Because with this calendar, maybe I didn't see exactly if there were names on it or something, but they should have said it's a calendar. Maybe they didn't understand or whatever. But very clearly, at the top of the calendar, it was written the Battle of Al-Aqsa Flood, 7th of October, marked over there. And there have been people who speak Arabic, including people here in Sweden, like Mona Passion, like who spread that this calendar has this information, that this calendar has nothing to do with Hamas, even though in Arabic it's very obvious that it was like marked by the name of the battle, that this is the connected to the operation of Hamas, and they didn't mention this at all, and they are like, oh, this is like a totally normal calendar.
Håller ni med om att Israel håller på typ att kanske förlora informationskriget?
Men det har väl de gjort lite hela tiden. Det, är, alltså, det beror på vilken målgrupp du pratar om. Alltså pratar du höger så är de ju lojala. Men det, jag har inte sett minskat stöd för Israel bland högermänniskor. Nej. Jag har inte upplevt det.
Nej.
Och jag pratar du vänstern och araber så kommer du aldrig få dem att stödja Israel. Det kvittar vad du gör för propaganda för sig. För de är ju fast beslutna. I, ja, de lyssnar, de misstror ju.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Västerländska medier.
Inte visa... när det passar dem. Då brukar de länka till dem.
Ja, men det är väl högertroll på Twitter länkar då också till Al Jazeera om Al Jazeera ja. Skriver något som passar i deras linje. Jag tror att så där är ju människor.
But I think they're mostly losing the information war when it comes to people who are not very political. People who don't care. Like they look at the pictures and videos of children dead children in Gaza, and they just like have this emotional reaction that this is monstrous, this has to stop, and for them it becomes the party that is causing that is the aggressor, Israel in this case.
Oh, jag tror så här, Israel, båda sidorna fattar ju hur propaganda funkar, omvärldens stöd och allting. Förmodligen är Israel, så de fattar att det är klart att de får massa kritik ju hårdare de går mot. Så de ser det väl som ett tidsfönster. Vi kan inte hålla på allt för länge, för till slut så blir det för mycket press från omvärlden. Så nu passar man på att köra en jävla hård ride så långt man kan för att klämma åt Hamas.
Det är nog sant. Jag tror USA, det är nog en tidsfråga innan de säger, hörni, backa lite, okej. Okay. Det kan inte hålla på hur länge som helst.
Men samtidigt så tror jag också så här att den här konflikten har ju hållit på hur länge som helst. Det här är ju inte nytt. Så här, i början av när Ryssland gick in i Ukraina, då var alla, du vet, ukrainska flaggan på Facebook, nu jävlar, nu går vi all in och stöttar Ukraina och insamlingar och hjälpa till och alltihopa. Vilket är väl bra på många sätt att visa att folk engagerar sig. Men efter något år, 1,5 år, då har vi sett de här rubrikerna dagligen, det blir lite tröttsamt. Och så är man, nu är det Israel-Palestina som alla pratar om, nu har man liksom glömt Ukraina. Och drar du ut tiden, så du har ju lite den effekten med Israel-Palestina, med att vanligt folk, de engagerar sig inte så mycket, för det där har man ju läst om sen, även sen man var liten, så var det ju bråk där. Det har ju alltid varit den här. Sen tror jag en annan effekt också, när det står 10, 15, 20 000 demonstranter på Sergels torg och skriker Allahu Akbar och med flaggor och sånt som man liksom förknippar med jihadism eller vad det nu kan vara.
De vill ha vapenvila och intifada samtidigt.
Ja, men eller det här, de här scenerna när Ulf Kristersson skulle ha sånt här möte med allmänheten i Göteborg.
Såg det igår?
Ja, vad var det? Det var i Göteborg, var det Göteborg?
Ja, det var någon pub eller någonting där folk att sitta och ta en öl och lite politiskt samtal. Någon
svensk town hall.
Ja, det var lite han och Svantesson var det väl som skulle ta allmänhetens frågor och lite dialog med, ja men så här, det var väl trevligt liksom, statsministern lägger lite tid på det. Och det är liksom, jag ska inte säga stormas, men det är väldigt mycket människor som är palestinaktivister som bara överröstar, skriker sina ramsor, kausar loss. Med sin grej och
jag tror att det stör svenskarna mycket mer än Israel.
Ja, det
Palestina.
Skapar liksom inte så mycket sympati för Palestina-laget.
Precis, tvärtom.
För liksom, Sverige är ju inte del i den här konflikten. Vad hjälper det att skälla på Kristus? Vad ska det förändra?
Alltså de står och skriker till honom, du har blod på dina händer.
Att han inte fördömer
Sen gjorde statsministern han gjorde en Magdalena Andersson.
Kan inte vi spela upp klippet?
Okej, jag har det här.
Mm. Jag har inte sett det.
Jag vill inte säga någonting, så var tysta nu. Ni får själva avgöra det här, okej? Okay?
Sverige och EU står enat om att det krävs humanitärt tillträde till Gaza.
Tycker du också att mordet på över 16 000 civila, varav hälften är barn, är ett proportionerligt svar? Och tycker du verkligen att det pågående folkmordet är ett självförsvar?
Bra fråga.
Sverige och EU står ena för att Israel har rätt till folk till försvar inom ramen för folkrätten.
Rätt till folk?
Ja.
Fuck.
Han kom ju på sig själv, så han sa ju inte det.
Nej, han var...
Sverige och EU står ena för att Israel har rätt till folk till försvar.
Aj.
Han sa ju inte det.
Han
var på väg att säga
det. Eftersom hon har sagt ordet folkmord.
Det är så jävla synd.
Då sätter det sig i huvudet, du vet, trots att han tänker något annat.
Freudian slip är inte på riktigt.
Är det en sån här medieträningsgrej som man lär sig att om någon ställer en fråga så ska man själv omformulera svaret? Så att inte man svarar direkt på frågan, för då är det lätt hänt att det blir så.
Ja, men Christus, jag tror Kristersson är nervös där.
Ja.
Jag tror att när han har mött den här publiken, och det här har inte han varit med om innan. Eller jag tror det här är han väldigt ovan vid en sån situation. Han har varit, Rickard Jomshof på scenen. Han har varit cool, lugn och bara skällt ut dem. För det här är ju hans liksom... Ja, det fattar
hans crowd.
Han behöver inte balansera mellan stora mediers åsikt om honom.
Nej.
Och vad hans faktiska åsikt
är. Men jag tror Kristersson, han har inte den här i sig att...
Han är inte folklig.
Ja, men du vet, storkukslugnet. Okej, du kallar det folkmord. Jag hade gått direkt på det. Men vad då folkmord? Menar du att de försöker skjuta ihjäl varenda palestinier? Det finns väl rätt mycket som talar för motsatsen, att man försöker undvika civila så långt det nu är möjligt.
This is like also like very retarded. Like, let's say you are Israel and you want to like, you know, commit genocide. Will you be trying for a long time to send leaflets and call people, hey, we're going to bomb this area, move.
Jo, så gör ju folkmordare.
Men det är som när de hjälpte folk med den här korridoren och lämnade Gaza. De skyddar folket med pansarvagnar. Ska du göra folkmord, det där är liksom din våta dröm. Du har alla dina fiender framför dig och så har du 40 pansarvagnar. Du bara mejar ner dem.
Ja, men poängen är att det är jätteenkelt för Israel att leka folkmord om det var det de ville. De har ju ett militärt övertag. De kan ju bara göra grusplan över hela Gaza. De behöver inte ens gå in där. Du bara åker med flygplanen 24-7 och bara bombar.
De här människorna skiter i folkmord. Annars hade de gått och stått på de här torgen och mötena och skrikit samma sak när Saudiarabien mejat ner, vad är det nu, 150 000 pers i Yemen.
No,
det är 150 000 pers som har dött i Yemen av en Saudi-led koalition. Inte ett knyst från de här människorna.
They don't care.
Det handlar inte alls om att det är araber som dör.
Nej, det handlar om holy war.
Yes.
And this is the thing, and this is why also people not understanding totally the Arab and the Palestinian mentality to a great extent, because the land is more important than peace, but the holy war is more important than the land.
Yes.
For them, the holy war against the Jews is more important than to even give the Jews 100 square meters of the area. They don't want that. Because for them, it's prophecy that they will win that war. And for them, they don't see why they should make concessions.
Nej, deras rättvisa är ju att få tillbaka allting.
Ja.
Det verkar som kriget är viktigare. Att skulle säga att Israel försvann imorgon och de tar hela landet. Det är väl nästan som det skulle bli en besvikelse, för då finns det inget heligt krig längre.
Ja, det är som om Aaron skulle krossa socialismen.
Ja, vad ska han göra sen?
Ja, ingenting.
Ja, då har han inget att leva
med. Du har en poäng. Det är det som är tragedin. Det är liksom, det är den kärnan i deras identitet. Det är det enda som är kvar. Om jag hade på riktigt trott att Israel styr alla banker och medier och jag skulle hämnas på dem, om jag hade gått och startat en bank.
Men då hade ju judarna tagit den banken.
Nej, men då ska jag starta en till. Men du gör ju inte så när du inte har en identitet. När identitet bygger på att bara, ja, begå folkmord på en annan folkgrupp.
Men de här,
det är det som är tragiskt.
De som var igår på Ulf Kristerssons after work, fattar de hur svenskarna ser på det där? Alltså att det är en demokratisk möte där statsministern har kommit till fucking Göteborg en kväll för att möta typ, vad är det? Det är typ 100 pers i publiken eller något sånt. För att prata. Och så går de här människorna in och skriker. De tror att de är i Mellanöstern.
Ja, men jag tror att vi har nått punkten som nu måste vi fråga oss, vilka svenskar? I mean, for them, like there are another kind of Swede also. The orten svenskar. Like there is this ethnic subgroup now in Sweden that is considered Swedish, that is not very Swedish in the classical sense anymore. We have a new ethnic group in Sweden.
Eller de här har ju funnits länge nu.
Yeah, but det är bara but they're starting to be more.
Det har varit så, intressekonflikten har varit så djup. Och
ja,
det är
40 år nu.
But they are getting more and more visible,
ja.
And more to some extent also media savvy, more and more, well, for lack of a better word, infiltrated society. And there are, yeah, they, alltså, they exist everywhere.
Märker ni att SD hela tiden pushar på gränserna nu? Nu kommer vi ut med att de vill göra de invandrare som inte lever hederliga i Sverige statslösa.
Ja, men det gick ju Moderaterna dagen efter. Och...
Exakt.
Vad sa de?
Ja, de vill göra samma sak.
Ja, men de sa uppehållstillstånd, sa de medborgarskap.
Nej, medborgarskap.
Med Moderaterna? Ja, är ni säkra?
Strömmer sa det.
Strömmer, öppna för det.
Who called it?
Alltså det går fort.
Ja, de säger det. Och dagen efter händer det här i Göteborg. Alltså det är som att om de bara, hur kan ni göra så? De bara, titta vad som händer.
But this is, guys, if you have been looking at trajectory of how things are developing, both in society at large and in politics, this is like an unavoidable trajectory. And the thing is, I'm also like, have become really pessimistic because before I had this somewhat, now in retrospect, naive hope that maybe the newer generations would be closer to the majority society. Than, you know, to more of a hybrid Middle Eastern way of thinking and values. But it seems like, I think this conflict was a watershed moment for Sweden as well, that really showed a conflict between East and West, like something similar to a clash of civilization that has been highlighted within our borders. And people didn't understand that before as much. They didn't understand that we have now a large group of people who do not want to have a liberal democracy. And some people are starting to think, huh, well, maybe if you don't want a liberal democracy, you cannot be a part of a liberal democracy and you don't belong here. And I think this is what eventually would happen because, oh, I don't know, it doesn't seem to be... it can be resolved in any other way.
Och vad är vägen, menar du? Att resolve?
I think you will have to revoke residence permits, revoke citizenships for some people who maybe have like very extremist views, because this is in a sense also a security risk in the long run. Like, I understand that you guys and Yashkan have thought about how can this undermine a liberal democracy, but there's also another angle to take into consideration. What happens if a big and growing group of people in Sweden who have citizenship and right to vote want to undermine the liberal democracy and they don't believe in it?
Och hur skulle de underminera det då, menar du? Att de kommer in och tar makten? Eller att de gör våldsam revolt?
No, well, they could, for example, vote for laws and parties that can, that basically can lead to like in the long term.
Men vet du varför det inte kommer hända? För så länge man stryper invandringen, i alla fall den sorts invandring vi har haft hittills, där man bara tar in folk hejvilt utan att tänka på hur kompatibla de är med kultur och så här. Om man stryper den, då kommer inte den gruppen växa. För att så fort folk kommer till väst, de blir individualister oavsett vilka jävla flaggor de springer runt med på stan och sånt. De kommer inte skaffa 10 barn.
De har 9 barn.
Ge det en generation som kommer inte vara så. De är individualister, de vill ha pengar, de vill ha bilar. De tänker inte på barn. De har inte ens ork. De har inte ens ett jävla stabilt liv. De kommer inte ha ork att skaffa en stor familj. It's not gonna happen. De kommer inte växa.
I used to think that too. But they don't really need to... If you stretch it like in the like long enough, their children don't seem to becoming Swedes. They seem to be still hostile to what Swedishness is. So if we think
that this... Vänstern underblåser ju dig.
Yeah.
Samhället är rasistiskt mot dig och alla är mot dig för att du har fel hudfärg och bakgrund. Alltså de blir matade med det som barn ju. Det här sentimentet stärks.
Jo, men många kommer ur det också. Det får vi inte glömma. Skitmånga kommer ur det.
En del kommer ur det, men jag vet hur många. Finns det någon mätning?
Det där var default-kulturen i Kista när jag var liten där. Ja. Det där var default.
Ja.
Sen, till och med de som var mest på den, alltså köpte den mest, de håller inte ens på med det idag.
Nej, okej. Okay,
de har gått och skaffat jobb. De har 1-2 barn, de har ett jobb. That's it. De är inte ens politiska. They don't give a fuck.
Ashkan, if we have right now, like for example in Malmö, the majority of young people have immigrant background, when does it become the tipping point that the assimilation is the other way around?
Nej, tipping pointen redan nådd. Yeah. Vi har förlorat en gigantisk massa av folk för att de kom hit och blev identitetslösa. Det är vad en flykt kan göra med dig, beroende på vart du kommer ifrån.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Och sen har de inte fått minsta lilla chans genom pushfaktorer till att bli en del av svensk identitet. Man har bara det ska bara lösa sig själv. Vi har förlorat dem. Det är en jävla tragedi. Vi har förlorat dem.
How long before this
becomes? Men de växer inte. Folk slutar skaffa massa barn.
Nej, det handlar inte bara om barn. Okay. Om de skaffar barn like at the same rate or a higher rate than ethnic Swedes.
Det kommer de inte göra. Titta på siffrorna. De gör inte det.
But at least if it's like the same rate.
Det kommer bli the same. Så länge vi inte bara har liksom kranarna in i landet öppna, så kommer de inte ersätta svensk befolkning eller växa förbi den.
Alltså svenskar kommer alltid vara den stora majoriteten.
Ja, om vi inte öppnar gränsen igen och säger till alla varsågoda och kom hit. Ja.
Why do you think that's the case? That's not the case in Malmö, for example. It wouldn't be the case in Malmö.
Ja, men hur många generationer har gått där nu? Hur många generationer pratar vi om? Kidsen, de här kidsen, alltså andra generationen, hur många barn skaffar de? Det är key. Man måste ta hänsyn till det innan man pratar om, nu kanske inte det du menar, men att de ska överbefolka, rösta in massa jihadlagar etc.
Not necessarily jihad, it doesn't have to move, but things that...
Sharia.
Not even that, like, you know, things like, I don't know, light blasphemy laws and things like that. I think a lot of people from this group would be in favor of such things, in a way that will basically make Sweden less of a liberal democracy. It's not either like it will be Iran or, you know, the most liberal country in the world. But I think the risk should not be undermined or understated. And I think that right now we have a major new ethnic group that will have more and more. And just so you know, we haven't really seen in full the effects of the recent waves of migration from Syria. They haven't really gotten into society as much yet. People who have come here for like what the last 8 years, they are right now are starting to come into society and its institutions, and their children is I judging by the generations of like Iraqis, for example, that have been born here, I am really pessimistic when it comes to the values that their children have. Before I was naive and I was thinking that the children will be closer to Swedes, norms and values-wise, than to their parents. But I no longer think that.
Nej, det blir ju inte så. Sa inte David Thurfell också det? Att nästa generations values blir inte... Att det blir längre bort, va? Eller åtminstone inte närmare världnationens.
Ja, men det har man väl sett. Alltså... Människor tenderar att bli mer religiösa och konservativa när de hamnar i Sverige än när de bodde i sitt hemland. För att de möter en främmande kultur och då stärker det din egen... Alltså, det är så svenska. Du är aldrig så svensk som när du åker utomlands. För då upptäcker du mötet med andra liksom att oj, jag gör ju på det här viset och vi har de här... Alltså, första gången jag drog till Spanien och klockan är ett på dagen, fan vi måste käka lunch. Det finns inte ett enda matställe öppet. Folk har suttit ett frukost vid den tiden. För då upptäcker man att shit, det här, du vet. Och då blir man ännu mer svensk, du vet. De muttrar om hur fan funkar det här och vad är det här.
Ja, ja men du greppar tag i det närmaste du har.
Men, jo, men, och folk blir ju... Många blir ju mer... Som när IS härjade, det var ju fler radikala... Alltså, Sverige exporterade ju mer jihadister än vad det kom från andra arabländer till och med. Folk blir mer radikaliserade här.
Stämmer verkligen allt det där som du säger, Chang? Alltså det, om vi tittar på Ashkan, dina föräldrar. Mm. Har de blivit mer svenskar eller har de blivit mer iranier?
Ja, men vilka är hans föräldrar?
Ja, men dina föräldrar då?
Ja, men hans föräldrar är dina fucking tjavänliga akademiker iranier.
Men som... hur med dina föräldrar då?
Jag skulle säga att mina föräldrar blivit kanske...
De har blivit mer talibaner, eller?
Nej, det har de inte, men de var aldrig religiösa heller i Afghanistan på det viset.
Nej, men tesen är väl ändå att när man kommer hit så blir man ändå mer som svenskarna. Till och med World Value Survey så gjorde de här återkommande värderingsmönster. Så ser man att de som kommer hit tenderar att få de svenska värderingarna.
Vi har sett hur det har skett här nu.
Man har sett det på forskning också, på värderingsmässigt.
But would you say that folk i orten här i Sverige... är mer likt svenskar.
Alltså, de i orten är en sak, men de i orten är inte hela. De som bor i förorten är inte alla som är invandrare här i Sverige.
Men det är väl ingen som påstår att han, alltså du kan inte prata om hela invandrargruppen. För att det är klart att
det var det jag trodde du pratade om.
Nej, pratade om de här människorna som åker till Syrien, att de var mindre radikala när de bodde i sitt hemland. Alltså de som joinade ISIS. De här familjerna eller individerna var mindre radikala när de bodde i sitt hemland än vad de har blivit när de har varit i Sverige.
Det är för att de hade en identitet.
Men det är som att de blir mer reaktionära när de möter västerländsk liksom, civilisation eller kultur. Eller så här.
Men vet du, om man är trygg i sin identitet så blir man inte reaktionär.
Det är sant. Men jag tror att Chang har en bra poäng att i mötet med Sverige, det här ypersekulära, icke-religiösa, då uppstår en sorts rotlöshet.
Det är sant, men om man pratar om någonting annat, du pratar mer om majoriteten av folk, eller hur? Du pratar om majoriteten av de som kommer hit tenderar att utveckla sig åt ett annat håll. Chang pratar om enskilda individer, men enskilda individer vet ju vi om, de har ju åkt till IS och allting.
Men varför just från Sverige? Vi hade ju tillsammans med Belgien flest per capita som
jag vet, fast det är inte vad Oma pratar om. Oma pratar om majoriteten.
Ja, jag tycker, jag
men alltså majoriteten här,
like first generation or second generation, what are we talking about now?
First
generation, I don't think that first generation of like adult people who come from the Middle East become Swedish when they migrate to Sweden.
Det har man alltid varit överens om. Ja. Alltid invandring i Sverige har man sagt att första generationen, det är svårt, det går inte. Men andra generationen...
I don't think that the majority of at least this is the intuition I've been getting so far, that the majority of second generation immigrants, they don't seem to be identical to Swedish norms and values.
Nej, men det var inte det vi sa heller. Vi pratar inte om
Zlatan. Om vi tar Zlatan, det här är ett jättedumt exempel.
Of course you can always find like anecdotal.
Om vi tar honom. Ja. Det är många som skulle säga att han är väldigt osvensk. Samtidigt är han väldigt svensk. Så de skapar ju också egna identiteter som inte behöver utmana det svenska. Men de är ändå, som Ashkan säger, ja, de har gjort sin, de blir mer individuella. De skaffar färre barn. De går till jobbet. De betalar skatt. Sen när de skapar sig sin egen svenskhet på ett sätt. Sen är de Chang pratar om. De har inte förmågan att komma in i det svenska alls. De fattar liksom inte. Ja, då blir de mer konservativa helt utanför.
Jag tror att där ni två där du säger, ni pratar egentligen om samma grupp. Chang säger att det är enskilda individer. Men jag tolkar på det om att du pratar om en större gruppmassa. Du pratar om större mängd ungdomar, större mängd andra generationens invandrare som inte bara inte anammade svenska, utan de värderar sina hemländers kultur och värderingar och vill till och med att svenska samhället ska bli mer som hemlandet. Och då pratar vi inte om enskilda individer, utan då pratar vi om större grupp. Förstår jag rätt?
Ja.
Och det tror inte jag på. Inte över 50%.
Så här. Jag skulle säga, again, this is like just intuition for the most. I don't have numbers for it. But the intuition I've been getting, for example, that the majority of people with Middle Eastern background here in Sweden are taking Palestine's side, for example.
Oh, right.
This is something, for me, is reflecting some kind of, dissonance between the Swedish Western norm and more of a hybrid Middle Eastern way of seeing
okay, motfråga. Alla supervänsterpartister i Sverige som är etniska svenskar, bott här sedan flera generationer, de har också tagit Palestinas sida i den här frågan. Varför har de fått de värderingarna? Är de inte svenska värderingar då?
No, this is more of there is both cultural and ideological parts here. The left in the West has been affiliated with the Palestinian cause for quite some time. Even Jeremy Corbyn, from the previous leader of the Labour Party, you saw that on Piers Morgan, he refused to call Hamas a terrorist group. And there has been kind of an identification of the group of the far left with an anti-colonial ideology
yes.
that put the West and Israel as the aggressor and aligned themselves with Palestine. So this is more of a political, ideological way of seeing things. I would say, on the other side, when it comes to people with Middle Eastern background, it's more of a cultural, religious than a political, like a ideological.
Jag tror inte man kan separera dem.
Säg
igen? Jag tycker inte man ska separera dem.
Ska, but...
För deras kultur är också en offerkultur när du ser dig själv som ett offer. Sure. Och det är den delen som går ihop med svensk vänster. Det är det som förenar dem.
Yes, but my point is that this is just like, they don't have to be even just like lefties. This is a symptom of a lack of assimilation of second generation immigrants. Had they been fully assimilated in a way that they have become inseparable from the majority, like the majority's norms and values, they would not have identified themselves in this way.
Nej, men det är där jag tappar dig, för de kan bli fullt assimilerade svenskar och ybervänsterpartister, och du kommer få samma. Enda skillnaden är att en pur svensk vänsterpartist kanske inte vågar gå till town hall med Kristersson och skrika på honom offentligt. Det är den enda skillnaden du får. Så du kan fortfarande assimilera folk, men om deras grund idé om världen, offer, förövare, kolonialism i USA, då kommer de ändå hamna i det lägret.
Men, ja, det... Plus att om de skulle bli super, super assimilerade, som du menar, Omar, då skulle de inte säga någonting om konflikten. De skulle bara vara tysta, som de flesta svenskar är. De bryr sig ju inte.
I think actually the nuance here is still important, because what seems to be suggested in this way, that they have been assimilated, but they have been assimilated into far left, Swedish far left, which...
Nej, jag säger inte att de har blivit det.
De har inte blivit assimilerade alls.
Jag menar bara, assimilering är ingen garanti för att du inte får Hamas-vurmande, sharia-lags-flörtande...
Yeah, I would say so.
Demokratiskt parti som kallar Fatah för sitt systerparti.
Yeah, but I think I get your point, but there is, I think it's a bit not totally rational, in a sense that I think assimilation implies kind of like that they would become a mirror to how majority is, meaning it would be weird if, like, you assimilated the whole group from the Middle East, but they just, like, they happen to be all assimilated into a far left kind of thinking.
Så om alla Mellanöstern blir assimilerade, då kommer 9% av dem hata Israel. För det är så många procent Vänsterpartiet har, eller något sånt. Det borde bli en jämn distribution av åsikter.
Something like this. Yes. I'm saying there is a cultural aspect that played into this thing, because they cannot be all like far lefties.
Jag fattar, men av alla invandrargrupper som är i Sverige, är verkligen alla pro Hamas eller pro Palestine och anti-väst?
This has been not necessarily pro Hamas, anti-Israel. This has been my intuition. Like I said, I don't have numbers, but this is the intuition I've been getting, that people with Middle Eastern background are anti-Israel here in Sweden.
Nej, men är det min intuition också? Är de emot kriget?
No,
för jag tycker det finns också en nyans där.
Israel.
För jag har ju andra sidan, jag följer många iranier som etablerade, assimilerade, kalla vad du vill. Och de är emot islamister överhuvudtaget. Men de är ute och demonstrerar. De är ute och lägger ut saker och ting på sina Instagram-konto där de är för palestinska folket. Och ändå är de emot islamister. Så är de för. De är liksom, de ser kriget, de ser barn som dödas, de ser mammor utan sina barn som blir av med sina barn. Och de lägger ut saker och ting på sina sociala medier för palestinska folket.
Like I said, this is just an intuition, but my intuition is that they are anti-Israel.
Men det är lite falsk. Det är lite falskhet i det där att man bryr sig om palestinierna. För så i fall så skulle man ju undra att, men varför öppnar inte Egypten gränsen och släpper in dem? Varför tar inte Jordanien och hjälper dem om
de
det var människorna?
De tänker inte så långt, utan de ser bara döda människor.
Är de dumma i huvudet, eller?
Nej, men de är vanliga människor som inte tänker så mycket.
Men varför tänker svenskarna direkt när vi ser ukrainare på flykt och det är misär och det är krig och ja, men vi måste ta emot dem, de får komma hit. Varför fick svenskarna så igång när folk i Syrien, det var krig och grejer, då gick folk igång, men araberna går inte igång så när de ser liksom grannlandet, jag bor i Egypten, det är 10 mil bort, det är Gazaremsan. Ja. Varför går inte de ut och bara, ja, men öppna gränsen så de får bo hos oss så länge?
Det är fundamentalism, det är ju det. När du säger de dumma i huvudet. Typ. Jag säger att de är fundamentalister. För det är vad du är. Nej, men det är som du säger, varför inte lika mycket hat riktat mot Egypten? Varför inte lika mycket hat riktat mot Saudiarabien?
Därför det är inte de som slaktar 150
000 araber. Jo, men oavsett, okej, Israel är djävulen på jorden, de är jättehemska. Och våra bröder i Palestina, våra bröder och systrar, de mördas nu. Har inte jag som arab i Egypten eller Jordanien ett fucking ansvar då att okej, ni...
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blod pudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän. Thank you.